I måndags så var jag på en träff och vi var 7 pastorer. Vi är ett gäng som träffas en gång per termin. Och syftet är att hjälpa varandra vidare i våra utmaningar där vi står i våra olika kyrkor och hjälpa varandra vidare i tron på Jesus och så. Och jag blev så inspirerad. En person i det här gänget sa följande ord: jag tror att kyrkan i Sverige har sin bästa tid framför sig. Jag tror att kyrkan i Sverige har sin bästa tid framför sig. Och så delade vi berättelser med varandra om all Guds längtan som finns runt omkring oss. Och det var berättelsen från pastorn som valde att börja samtala med en kvinna bredvid, som satt bredvid henne på tåget, istället för att sjunka ner i en bok. Vilket resulterade i att pastorn fick hjälpa kvinnan till rätt tunnelbana när de väl var framme i Stockholm. Vilket ledde till att pastorn, innan de skildes åt, bjöd in kvinnan till första adventsgudstjänst. Vilket ledde till att kvinnan kom glad i hågen med hela sin familj till första adventsgudstjänst. Och det var berättelsen från pastorn som var på skidläger med kyrkans studentarbete. Och det här gänget träffade 4 festglada göteborgare. Och ni vet hur det är då man möter 4 festglada göteborgare. Man behöver inte bjuda in dem, utan de bjuder in sig själva bara. Och det var så de gjorde. De bjöd in sig till det här gängets andakter. Vilket resulterade i att de blev starkt berörda. Och gick på nästa kvällsandakt och nästa som sedan ledde till att en av dem började gå på gudstjänst i församlingen som de kom ifrån då veckan därpå. Och personen i fråga kom tillbaka igen och igen, och nu är den här personen en självklar del av församlingslivet där. Alltså enkla små berättelser om att det finns så mycket Guds längtan omkring oss. Och tänk om det är så att kyrkan i Sverige har sin bästa tid framför sig. Jag tänker att man kan se det som en möjlighet att människor idag inte vet så mycket om kristen tro, inte har lika mycket förutfattade meningar som för sig 30-40 år sedan. Då jag började första klass 1985, då fick vi en psalmbok som skulle förvaras med vördnad i katedern. Och det var självklart att fira skolavslutning i kyrkan och så. Men vi kommer aldrig tillbaka till den tiden. Och jag tror det är som det ska. För i våra olika tider så skriver Gud nästa kapitel. Och det gör han tillsammans med oss. Alltså vi kan i den här unika tiden få berätta för människor som kanske inte har så mycket förförståelse av tron som man hade för 30-40 år sedan. Vi kan ändå få berätta att livet inte är en prestation, utan en gåva att ta emot från Gud. Vi kan i den här nya tiden få berätta om att det finns en frihet att ta del av genom nåden och kärleken från Jesus. Och jag drömmer om att vi i den här församlingen ska få se många människor komma till tro under de kommande åren här. Alla åldrar, alla människor behöver uppleva livet i gemenskap med Jesus. Men jag tycker det är svårt att samtala med människor om tro ibland. Inte så att jag kanske tycker det är direkt pinsamt, men det känns bara så svårt ibland att veta vart man ska börja någonstans. Kanske känner du igen dig. Hur kan man inleda ett samtal om tro? För det är ju så, om väl inledningen är gjord, så brukar ofta det ena leda till det andra. Och jag skulle vilja bara be dig, tänk på någon person som du skulle kunna tala tro med. Och du finns säkert här som inte har en tro. Och då får du en inblick i vad kristen tro faktiskt handlar om här nu. Men för dig som kallar dig kristen, försök att tänka på någon eller några människor som du skulle kunna tala tro med. Under året så har vi befunnit oss i apostlagärningarna. Och vi ska återgå till ett kapitel idag. För det här kapitlet säger oss någonting också om hur vi talar tro. Så jag vill återvända till kapitel 17 i Apostlagärningarna. Och vi ska se tillsammans hur kristen tro tas emot i Aten. Som man kan säga är den intellektuella huvudstaden i antiken. Människors sätt att se på livet i Aten påminner lite om vår tid. Och därför är den här texten oerhört intressant. Så jag ställer den retoriska frågan, är ni med? Och jag ser, ja, jag ser det. Därför så ska vi börja läsa alldeles strax här. Men en liten förförståelse bara först. Man kan läsa i inledningen av hela det här långa kapitlet att Paulus går runt i Aten och så blir han upprörd över alla avgudabilder som fyller den här staden. Och när han börjar tala i synagogan så börjar även många av Atens filosofer att diskutera med honom. Människor är misstänksamma mot Paulus. De säger, han är tydligen en som vill införa främmande gudar hos oss. Så de för med sig Paulus till Areopagen, och det är den högsta platsen i Aten. Där man kan se den kända marknadsplatsen och den än mer kända Akropolis. Och där ska Paulus redogöra för om han försöker föra in utländska gudar i Aten. Och nu blir det hans tillfälle att berätta om tron. Hur ska Paulus passa på att tala om Jesus i en sån här miljö som är genomsyrad av filosofi och som är genomsyrad av tillbedjan av olika gudar? Och nu ska vi se vad Paulus säger. Paulus steg fram inför Areopagen och sa, atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. Och vi är nu halvvägs in i Paulus predikan redan. Så vi rör oss fort framåt. Och observera nu innan vi fortsätter att Paulus kommer till en stad fylld av avgudar. Och det första som han säger är, jag ser att ni är noga med religiösa ting och jag vill ge ett namn åt det ni innerst inne söker. Alltså Paulus börjar med att tala om vad vi har gemensamt. Han bekräftar deras andliga sökande som något positivt. Han utgår ifrån det vi har gemensamt, oavsett tro. Han visar att Gud är nära alla människor, för vi har alla vårt ursprung i Gud. Och han citerar till och med en av deras egna lärda män. Men hur fortsätter han nu? Stannar han vid detta? När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. Känns som att han skruvar åt lite nu, Paulus. Det är lite tuffare på något sätt. Men tänk att Paulus inte pekar som jag gör på er nu. Han pekar inte på atenarna och säger ni måste omvända er. Han säger istället alla människor behöver vända om till Gud. Och med ordet omvändelse menar inte Paulus att ångra en eller två saker som har gått fel i livet, utan det grekiska grundordet är metanoia, betyder att byta tankesätt. Att byta tankesätt, alltså att vända om, innebär att göra Gud till den yttersta meningen med livet istället för mig själv. Att vända om innebär att göra Gud till den yttersta meningen med livet istället för mig själv. Ett helt nytt sätt att tänka och leva. Och något som är svårt för alla de som har levt som kristna i många år. Någonting som kan upplevas som omöjligt. Att liksom förändra fokuset från mig till Gud. Jesus som den yttersta meningen med livet. Det är svårsmält. Allt förändras när en människa tar emot Jesu död och uppståndelse. Hela livsperspektivet vänds. Och Gud har kallat alla människor överallt, säger Paulus, att omvända sig till detta befriande liv i gemenskap med Jesus, där han får vara vår yttersta mening. Nu har Paulus pratat färdigt. Hur reagerar alla dessa lärda människor på den här predikan som också vi har fått återgiven här nu? Hur reagerar man? Det kan vi också läsa. När Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Därmed lämnade han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysos som var medlem av Areopagen och en kvinna vid namn Damaris och några till. Alltså detta är vad som händer. Några driver med Paulus. Några är försiktigt positiva. Alternativt vill komma ur knipan och bara gå hem och hitta på något annat och säger vi vill höra mer en annan gång. Några kommer också till tro. Och vi lämnar Aten nu och vi lämnar Paulus diskussion, men vi ska se hur vi kan inspireras av Paulus då vi ställer oss den här brännande frågan: hur kan man inleda ett samtal om tro? Och tänk nu än en gång på någon du skulle kunna tala tro med. Och innan jag försöker ge någon form av svar på frågan så vill jag först säga, det finns egentligen inga mönster och mallar. Gud talar varje människas språk. Alltså, han leder oss alla på ett unikt sätt. Och han leder också dig till andra människor på ett unikt sätt genom den heliga andes ledning. Men vi kan ändå inspireras av Bibeln och berättelserna. Vi kan hitta inspiration. Och vår tid har mer likheter med Aten än man först kan tro. I Sverige idag finns mängder av platser där man tillber. Precis som i Aten. Ordet tillbedjan kommer av latinets adoratio, innebär att dyrka något, ofta en gud. Men det är inte bara i kyrkor eller tempel man kan tillbe. Och det är inte bara Gud man kan tillbe. Om vi ser på vårt land idag. Varje morgon så åker vi till våra arbeten och många av oss upplever där den yttersta meningen med våra liv. På jobbet får man sin identitet och sitt värde. Och vissa av oss offrar sin tid, sin hälsa och till och med sin familj för att istället tillbe arbetet. Alltså framgången kan lätt bli vår Gud och arbetet blir vår kyrka. Och över hela vårt land, oavsett samhällsklass, så låter människor ordet mer bli meningen med livet. Känslan av säkerhet och trygghet i livet finns i pengarna på bankboken, föremålen i bankfacket. Pengarna blir lätt vår Gud och banken blir vår kyrka. Ja, ni förstår, så kan man hålla på. Listan kan göras lång och kan handla om universitetet där risken alltid finns att den blir vår kyrka och betygen blir guden man tillber, eller arenan och fotbollslaget, eller butiken och kläderna, eller datorn och sociala medier. Som människor tillber vi alltid något. Det finns alltid något i våra liv som vi värdesätter mer än allt annat. Vi ger vår totala uppmärksamhet till någon. Vi offrar alla till något. Vi letar efter den där yttersta meningen någonstans. Och vi vet hur det här känns. Oavsett om vi tror eller inte tror på Gud, så har vi det gemensamt. Vi vet hur det känns. Och tänk dig därför att man i ett samtal med en människa börja där Paulus började, med det vi har gemensamt. Tänk dig att man i ett samtal med en människa börjar med att prata om allt det där som man lägger sin tid och sin energi på. Ja, i positiv mening, allt det där i livet man älskar att göra. Och så kanske du kan berätta din historia, att du har upptäckt att det finns en djupare längtan efter mening bortom ditt eget jag, bortom allt det där som du älskar att göra, bortom allt som du brinner för att lägga ner din tid och din energi på. Jag tror att det är så att all den här tillbedjan av olika saker som funnits i ditt och mitt liv, eller som finns i ditt och mitt liv, pekar på något vackert. Det är som om vi alla vet med oss att det finns en mening någonstans. Vi kan inte låta bli att söka efter den. Det är bara det att vi söker på platser där vår djupa längtan inte kan bli uppfylld. Och vi har alla erfarenhet av det. Och tänk om du och jag skulle börja ett samtal om tro där Paulus började med det vi har gemensamt. Att prata om det vi alla älskar att göra, men som tenderar att bli vår yttersta mening och som dränerar oss till slut. Alltså, hur kan man inleda ett samtal om tro? Jag kommer säga två saker, och nu har jag redan sagt en sak, och den repeterar jag härmed på skärmen. Så här läser jag nu: allt som vi människor älskar att göra visar på en djupare längtan efter mening. Eller för att tala med Paulus ord tidigare: jag ser att ni är noga med religiösa ting, och jag har upptäckt ett altare med inskriptionen åt en okänd Gud. Alltså, det finns en okänd Gud som du inte har upptäckt än, som kan göra allt det som det där andra du letar efter, som kan ge dig frid, mening, ro på djupet oavsett livsomständighet. Det finns. Du behöver inte söka på en massa andra ställen. Men det andra som också måste sägas i ett samtal om tro är: först när Gud blir den yttersta meningen med våra liv kan vi finna mening. Först då kan allt det som vi älskar att göra få sin rätta plats. Eller, för att säga som Paulus, nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ja, vi kan ta bort det nu. Och då man säger detta är det inget man pekar på någon och säger, för att vända om till Gud, att göra honom till den yttersta meningen med livet, det gör vi alla. Och kanske kan du därför berätta om hur du upplever de dagar i livet när du inte har vänt om till Gud. När Gud inte är den yttersta meningen i ditt liv. Och för egen del så vet jag allt för väl hur det känns. Jag kan redogöra för det i detalj, jag ska inte göra det nu. Men en del av mina dagar kretsar liksom kring att fast jag säger mig ha funnit den yttersta meningen, så rastlöst söker jag vidare efter något. Trots att jag säger mig ha funnit livsmening i gemenskapen med Gud. Och jag vill vara snäll mot mig själv. Och jag vet också att det stämmer att Guds kärlek och omsorg är alltid konstant. Även under mina rastlösa dagar då jag på något sätt lever utan medvetenhet om att Gud älskar mig och är med mig. Guds kärlek och omsorg är konstant. Men jag ger ju inte Gud något gensvar och jag känner en tärande otillfredsställelse. Och att låta andra saker än Gud bli min yttersta mening känns ungefär som att gå omkring på ett köpcenter utan riktning. Och då kan du välja Backaplan, Kållered köpstad, Frölunda torg. Och jag anar att de flesta av oss här åker till Allum. Det borde vi i alla fall göra för att gynna vår kommun. Här borta ett stenkast eller 2 kilometers stenkast för den som är bra på att kasta långt. Alltså ett köpcenter utan att ha ett viktigt ärende. Det är en bra beskrivning hur det känns för mig att leva omedveten om Gud. Då jag går in på ett köpcenter så går jag in bara för att se om det är någonting som jag kanske kommer känna att jag behöver. Alltså jag har ingen riktning. Jag vill bara på något sätt, om jag ska psykologisera, stilla en inre rastlöshet. Ni vet, kanske ska jag köpa något. Kanske ska jag ta en hamburgare fast jag inte är hungrig bara för att det är ett bra pris och man får gratis GP, vilket man får på Max. Ni vet, smålänningar måste alltid vara på jakt efter nya billiga erbjudanden. Så där fick ni ett litet tips. Kanske ska jag ta en kopp kaffe. Ni är med mig. Alltså, ungefär så kan jag uppleva de dagar då jag låter andra saker än Gud bli min yttersta mening. Som att liksom leva utan riktning. Bara vara styrd av olika behov och så välja det som jag för ögonblicket mår bra av. Som att liksom gå från att försöka tillfredsställa ett behov och så vidare till nästa behov. Och som en jämna mellanrum åka ner i diket. Diket av besvikelser. Och för att kontrastera då, de dagar som jag har liksom vänt mig till Gud, då spelar det inte så stor roll vad som händer överhuvudtaget. Det är som att Gud har gett mig en frid inombords. Jag märker att någonting händer. Jag får mer kärlek och tålamod med mina vänner och min familj. Jag slutar att vara så hejdlöst inriktad på mig och mitt och börjar tänka åtminstone något på andra människors behov. Och det är ju så, med hjärtat liksom vänt till Gud och hans kraft, hans ledning, hans kärlek, då händer det någonting. Och då märker jag, det är så här jag vill leva mitt liv. Och det är det här jag vill att andra människor ska få uppleva liksom. Och då jag nu närmar mig slutet och vi ska få tillfälle att landa en stund i bön och lovsång, så vill jag någonstans landa i att det här är en allvarlig fråga. Att vända om till Gud är förutsättningen att uppleva vad hela livet faktiskt handlar om. Varje dag är ett nytt tillfälle att göra det. Och den här stunden är också ett tillfälle i vår gudstjänst. Så jag skulle vilja göra ett experiment tillsammans med dig. Låt oss kommande vecka fram till söndagen den 16 börja vår dag, hur sömniga vi än är, med att bara kanske kasta ut en enkel bön som: Gud, ta hand om mitt liv idag. Så enkelt är det att vända sitt hjärta till Gud. Så enkelt är det. Det handlar aldrig om att börja peka på andras brister. Det handlar heller aldrig om att börja jobba en massa för Gud. Det handlar inte om, i det här läget och vi sitter här tillsammans, att man börjar skåda inåt och se att det här är ju fel. Och de här misslyckanden har jag gjort. Det leder bara till misströstan och till att man inte vill leva i gemenskap med Gud. Det enda vi behöver göra då vi vänder om till Gud, det är att oavsett hur våra liv ser ut, rikta vår blick till honom och säga: Gud, ta hand om mitt liv idag. Att liksom ställa sig i hans ljus, det är det enda vi behöver göra. Ställa oss i hans ljus, och så gör han allting. Han pekar på saker vi har missat. Han visar oss framförallt att vi är hans älskade barn. Förändring i livet börjar alltid bara med att ställa sig i Guds ljus. Och tänk om man skulle göra det i en vecka framåt. Och så se, vad har blivit skillnaden? Vad har blivit skillnaden sen förra veckan? Att jag bad den enkla bönen: Gud, ta hand om mitt liv idag. Så innan du tar en kontakt med någon för ett samtal om tro, vänd om till honom. Och nu i gudstjänsten får du möjlighet till det. En stund av lovsång och bön. Och musikerna, goda vännerna, får ta plats här. Tillsammans får vi nu i all enkelhet en stund, om vi vill, samtala med Gud om det vi bär på. Och det gör vi där vi sitter. Eller så kan vi ta del av böneplatsen som vi öppnar här nu. Om du vill så kan du tända ett ljus. Det kan gälla någon annan människa eller omständighet, någon bön du bär på. Det kan också gälla ditt eget liv. Du kan böja knä för att visa: Gud, jag vill att du ska vara den yttersta meningen med mitt liv. Och är det så att du vill be med eller för någon, ja, då kommer ett gäng samlas här. Vi har inga utsedda förebedjare nu på sommaren, utan då får vi betjäna varandra, be för varandra. Och det kan vi göra här på böneplatsen också. Vi ber. Herre, tack att du älskar oss. Och tack att du vill vara vår yttersta mening med livet. Och tack att vi behöver inte söka en massa andra källor för att finna mening och frid, utan vi får gå till dig. Du som kommer till oss med kärlek och frid, och du som också förlåter oss vår synd och ger oss rena hjärtan. Tack Gud att med dig i våra hjärtan, då vi har vänt oss om till dig, så får allt vi älskar att göra sitt rätta perspektiv. Då kan vi njuta av allt det goda du har gett oss, utan att tro att det måste bli vår yttersta mening. Tack för allt gott du har skapat som vi får ta del av. Herre, hjälp oss nu att ställa oss i ditt ljus. Att ta emot av dig, helige ande, och din värme. Du ser vad vi brottas med, och du ser vad vi var och en behöver. Du ser de av oss som känner att det här budskapet angår inte mig. Tack att du älskar och ser varje människa, särskilt den som sätter sig själv på undantag. Ser du? För du har skapat oss alla, du känner oss vid namn, och du har också ett ärende till oss var och en idag. Så tala till oss. Låt oss få en stund där du säger någonting av värde till oss. Tack att vi får tro att vår kyrka i Sverige har sin bästa tid framför sig, och att vi får ägna vår tid och vårt liv att i all enkelhet dela vår tro. Tack att vi får nu vara inför dig en stund. Amen.